Att jobba med grundtexten och jämföra olika handskrifter, det kallas för textkritik. Och det ska skiljas från bibelkritik. Ordet kritik är ju från början inte ett negativt ord, utan det betyder att man granskar. Man granskar grundligt och man jämför olika handskrifter. Det kallar man för textkritik. Och det är viktigt att man kan jämföra översättningar och att man kan titta ordentligt på olika handskrifter. Om man inte kan avgöra exakt hur ska man läsa, då ska man vara ärlig, menar vi. Och då skriver man i en not att det finns andra handskrifter som har den här formuleringen. Eller det finns så att man kan se det. Och det kan hända i några fall att det är på det viset. Men ordet kritik har blivit ändå ett negativt ord för oss som tror på Bibeln, nämligen när man sätter vårt vanskliga förnuft över skriften. När man tror att man kan döma över Gud. Man kan döma över hans ord. Kritik kommer av ett verb som betyder att döma. Och bibelkritik, det är just det där att man upphöjer förnuftet över skriften. Luther sa en bra sak om just förnuftet. Det ska inte vara en herre utan en tjänare. Man ska ta vara, förnuftet är en stor gåva vi har fått, men det ska vi inte lägga över Guds ord som en domare och döma, utan vi ska ha det som en ödmjuk tjänare och låta Gud döma över oss. Varför är bibelkritiken så farlig? Jo, det är därför att i grunden bedömer man och dömer över bibelordet som det är en rent mänsklig produkt. Bibelns böcker är precis som alla andra böcker. Det har vuxit fram genom mänskliga funderingar och tankar. Det återspeglar vad som låg i tiden eller vad man tänkte i en viss miljö i ett visst sammanhang. Och när man har den utgångspunkten, Bibeln är en diskutabel mänsklig utvecklingsprodukt, ja, då blir ju också resultatet därefter. Bibelkritiken är så farlig för tron därför att grunden för tron är att lita på Guds ord. Litar man inte på Guds ord, då kan man ju säga att ja, vi litar inte på vissa delar av Guds ord. Eller vi försöker att välja och vraka och säga det där litar jag på, det litar jag inte på. Och då är man på ett gungfly. Hur kan jag lita på att mina synder är förlåtna? Om jag samtidigt säger att när det står att det här är vad Jesaja har sett och skådat och fått det från Gud, men det är fel, säger ju bibelkritiken. Ja, men är det inte lika mycket fel att mina synder är förlåtna? Och sen kan man gå från det ena till det andra. Bibelkritiken innebär ju i klartext att det vimlar av fel i Bibeln. Och man får ingen klar och enhetlig lära. Utan det är motsägelser. Bakgrunden till att jag skrev den här boken, Jesus, vem är han? Var att man ständigt påstod att det är olika Jesusbilder. Det är en viss Jesus, till och med biskopen som gick ut och sa att det är en Jesus och Johannes och en annan enligt Matteus och en annan enligt Lukas. Och jag tänkte, ja, men hur kan man få det till det? Och det avgörande är ju då, ja, det är bara Johannes som vill betona att Jesus är Gud. Jesus är Guds son. Men hos de andra så är det lite si och så med den saken. Då gick jag igenom och tittade. Och det är inte bara Johannes som stryker under, det var överallt, om och igen, i alla evangelierna och hela Nya Testamentets undervisning, så är det exakt samma budskap. Man kan lyfta fram och man kan betona olika saker, men det är i grunden exakt samma budskap. Det är inte bara massa fel i Gamla Testamentet, men där är felen många, menar man. Och det kan ni se även om ni läser Bibel 2000, så står det i noterna på flera ställen att det där är fel. Så bara om ni har Bibel 2000, titta på noterna till Jesaja eller till Daniel. Och Nya Testamentet då, klarar det sig? Nej, evangelierna anses inte ordentligt återspegla vad lärjungarna och apostlarna har sett och hört, utan det representerar församlingsteologi, säger man, långt senare i tid. Och församlingssynsätt långt, långt efter händelsen, av de där synsätten, de är diskutabla och felaktiga i många sätt. När det gäller Paulus brev, så många av breven har inte Paulus skrivit. De har kommit till långt senare. Pastoralbreven, till exempel om brevet till Titus och Timoteus, det är oäkta. Andra Petri brev, ja, det kan man ju inte acceptera, för det är stora delar som är, det har du samma sak nästan i Judas brev, så det måste vi underkänna. Och Johannes, ja, han kan inte ha skrivit så mycket. Och i varje fall inte Uppenbarelseboken och inte andra och tredje Johannesbrevet. Och så där håller man på. Det allvarliga med bibelkritiken, det är att man tar bort själva grundvalen som är avgörande för tron och avgörande för hela Bibeln. Nämligen, det finns en sann och levande Gud. Och han är Herren Sebaot. Han är skaparen. Det är han som har skapat världen och skapat mig. Det är inte jag som har skapat honom. Men för bibelkritiken så är det det. Det är vi som har skapat Gud. Det vill säga, det är ju sant om avgudarna. Och då är man verkligen troende. Oj vad man litar på avgudarna. Och även om man inte får ett ljud ur deras strupe. Och ändå om man tar en, som Jesaja skojar lite med det här och säger, man tar en del av träet, så gör man en fin gud av det. Och den andra del så använder man som ved för att laga mat. Hur dumma är ni egentligen? Och ser ni inte hur man påsätter silver och guld och smyckar upp en snickrad bild? Och den här stackaren, den kan inte gå ens. Ännu mindre tala om för er vad som är sanningen och vad som ska ske. Ni får bära honom. Den sanne guden, han bär er. Han bär er. Man vänder på det hela tiden. Och när man då som teologistuderande ständigt möter det här, ja, jag vet vad som händer. För jag vet vad som händer med mina kamrater. Och det var många kamrater som kom från fromma hem. Det här var hösten 1961 vid Uppsala universitet. Och man träffades ju, och mellan undervisningslektionerna så kunde man prata och äta tillsammans. Det var många som var fromma. Idag är ju läget annorlunda. Det är många som läser, man inte ens gått i söndagsskolan. Om man frågar vad Isak, vet du vem det är? Isak, vad sa du? Så bibelkunskapen är, och jag har märkt det på gymnasiet, den är bland yngre nu, helt borta. Vet nästan ingenting. Har ni tittat på det här programmet Vem vet mest någon gång? Nu kommer en enkel religionsfråga. Och sånt där. Ja, då är man ofta helt borta. Både unga och gamla. Men mina kamrater då, de kom från fromma hem. Och ja, efter 2 veckor ungefär så var tron borta. Och jag frågade, ja men vad har hänt? Ja, men docenten så och så har sagt så. Vi började nämligen med något som hette Israels historia, och sen var det Israels religion, och så var det gammaltestamentlig isagogik, det vill säga man studerar bok för bok, hur har boken kommit till och vad handlar den om, vad är det för tankar i boken och sådär. Efter ett par veckor så hade de tappat tro. Och ja, men om nu denne docent Ahlström, hette en av dem, om han har sagt så, vad betyder det nu då? Frågade, vad grundar han sig på? Hur vet han det? Nej, man hade någon sorts auktoritetstro där, så att man bara svarade, ja men han är ju docent, han måste ju veta vad han säger. Och för mig var det där konstigt, men det kanske berodde på att jag mötte bibelkritiken redan i småskolan. Om och om igen hade jag lärare som hela tiden kritiserade Bibeln, så det var inget nytt. Man kritiserade Jesus, man sa att han har bespisat 5000 män, det är omöjligt, men förmodligen gick det till så att man blev rörd av att pojken hade några bröd och sen plockade man från fickorna här och där och det blev ett knytkalas. Och det gick det ihop. Och Jesus gick på vattnet, jag tror det var i fyran, då var det långgrunt. Men jag har varit vid Genesarets sjö, det är inte alls långgrunt. Men på avstånd kunde det se ut som det kom svalkade kring vristerna med vatten. Och då såg det väl ut som man gick på vattnet. Och då undrar jag, ja, men det var inte så lätt att ro där då. Det var så långgrunt. Och Petrus, han föll ner i en grop på något sätt. En annan kanske var i femman, då gick Jesus på isen. Och då fantiserar man ju som en ung pojke lite grann hur det gick att ro då och tänk om de hade halkat och fallit och sådär. Men det var ständigt saker. Och när jag försökte väl att säga emot och då fick jag alltid höra ja, du är så ung, vänta du tills du har läst teologi. Och det var ju bra de sa det, för då började jag läsa teologi så småningom. Och fortsatte jag ju att säga emot lärare på olika sätt och sa ja, men du är bara teolstud, vänta tills du blir teolkant. Så blev jag teolkant. Ja, du är teolkant du, men vänta du tills du blir teolis. Och så där höll man på att den var teolis och så småningom teoldoktor. Ja, då sa han, ja, du är inte klok. Många av bibelböckerna är egentligen alldeles för bra för bibelkritiken. Man tar Daniels bok till exempel. Hur ska man komma till rätta med den boken? Den är alldeles för bra. Det är helt fantastiskt. Det är precis tvärtom mot vad som framgår av noterna i Bibel 2000. Att de historiska uppgifterna, de är så otroligt exakta. Så otroligt exakta. När den sista kungen i Babelsriket som är så hädisk och hädar Gud genom att plocka fram krigsbytet med kärlen som han har tagit från Jerusalem, så kommer en skrift på väggen, som ni vet. Mene, tukel, ufarsin. Vad betyder det? Ingen fattar vad det betyder. De kallade spåmän, alla men ingen kunde. Fast ni som har läst, men ni vet ju vad det betyder. Mene, man har mätt. Mene, tukel, du är för lätt. Tekel, det är för lätt. Tekel. Och så vidare. Så förklaras vad som står. Men ingen kunde ju. Och Belsassar säger, den som kan det ska bli den tredje herren i riket. Varför säger han tredje i riket? Så säger man ju aldrig. Du ska bli min närmaste man, säger man ju. Precis som Josef i Egypten blev faraos närmaste man. Han tydde ju drömmarna. Men den som kan tyda här borde väl bli Belsassars närmaste man. Ja, man förstod inte detta och det var väldigt konstigt ändå tills man så småningom upptäckte att Belsassar själv var nummer två. Så blir Belsassars närmaste man blir att man blir den tredje herren i riket. Nabonidus var nummer ett, men han låg i en hängmatta ute i öknen där. Han orkade inte regera så han satte in Belsassar i sitt ställe. Så Belsassar var nummer två och var då den regenten. Och Daniel, eller den som kunde tyda skriften, skulle bli då nummer tre, det vill säga Belsassars närmaste man. Det finns flera andra detaljer som är helt häpnadsväckande och exakta. Och det är en ganska fantastisk tröst för oss att se att jordiska riken, de går under. Det ena efter det andra. Och den här stenen, en ynklig liten sten som faller ner på fötterna på det sista riket som är både av lera och järn, det är ju inte mycket att tro på, tycker man. Men det är Kristus och det eviga riket, människosonens rike, som är ett evigt rike. Boken är misshandlad precis som Jesaja-boken, men är i själva verket för bra för bibelkritiken och oerhört viktig och lärorik. I den här debatten som var i Örebro teologiska högskola, som Anders nämnde om förut, så försvarade ju en av lärarna där den här kompromissen med universitetsteologin och bibelkritiken. Menade att, eller som han uttryckte det, att det är helt korrekt att det har skett en förskjutning, kallade han det, inom den evangelikala exegetiken, och man måste nu acceptera till exempel att det är flera Jesajor, och man måste acceptera vad man har sagt om Daniel. Och det har jag ju nämnt, men jag upprepar det då, att den sanningen enligt bibelkritiken är att Danielsboken har kommit till efter händelserna, skrivet av en from jude på 160-talet före Kristus. Varför då? Vad har man fått det ifrån? Jo, för att det är omöjligt att vara så bra som Danielsboken är. Det går helt enkelt inte, utan man måste vara efteråt. Ja, men Danielsboken handlar ju också om Messias död på korset i kapitel 9. Hur gör man med det då? Nej, det handlar inte om Messias. För att då är man ju där igen. Då är det ju en profetia som är omöjlig. Utan det måste handla om en viss person under Maccabeertiden som råkade illa ut. Så det är frågan om istället. När det gäller andra saker så tog den här personen fram Jonabok. Det är fel att ni stryker under att det här är verklig historia. Det här har hänt. Det här är helt grundläggande. Det Jona, det är inte tänkt som historia. Han stryker under att det är bara motiv som används, som inte har att göra med att det har hänt. Man väljer motivet Jona, man väljer en viss tidsperiod, man nämner en viss stad Nineve, men det är en fiktionell konstruktion. Varför då? Jo, därför att poängen är att bara förmedla en viss attityd. Det kan vi lära oss av Jona-bok, en viss attityd, det är det som är poängen. Boken representerar, Jona representerar en attityd. Den vill inte återge historiska händelser. Men då blir ju frågan, hur kan en sån uppfattning förenas med Bibeln? Enligt Bibeln är Jona en historisk person klart och tydligt. Man får veta att han verkade under den assyriska världsmaktens tid på 770-talet. Man vet att den är profet omnämnd, bland annat i andra kungaboken 1425. Man får veta vad hans pappa hette, Amitai. Man får veta var han växte upp, nämligen i Gata-Schefer. Jesus nämner Jona och betonar enligt Matteus 12 och Lukas 11 att Jona var ett tecken för folket i Nineve. Och precis som han var ett tecken för folket i Nineve, så ska människosonen vara det för detta släkte. Men från Nineve ska vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. För de omvände sig vid Jona predikan, men se, här är mer än Jona. Så enligt Jesus så är Nineviternas omvändelse en historisk händelse. Människor i en fiktion, alltså i en påhittad historia, kan inte träda upp vid domen på världshistoriens sista dag. Kommer ni ihåg biskop Bo Giertz? Några kommer ihåg honom. Han var en verklig kämpe för kristendomen. Han hade en gång i tiden varit ateist och sen blev han en ivrig bekännare. Och betydde väldigt mycket. Men han hade vissa problem när det gällde bibelsynen. Men han var mycket reko och ärlig person. När han vid ett tillfälle förde fram tankarna att Jona är nog en fiktion. Och vi samtalade en gång och just om det här. Ja, men det kan det ju inte vara. Människor i en fiktion kan inte träda upp vid domen på världshistoriens sista dag. Då sa Nej, det har jag inte tänkt på, ja. Och då var han beredd att ändra sig. Samma sak, jag vet inte hur det var med det, men han hade också påverkats lite av bibelkritiken som ständigt säger att ni kan inte lita på skapelseberättelsen. Varför inte det då? Ja, det finns ju så många olika och motsägande skapelseberättelser. Bland annat två alldeles i början. Första och andra skapelseberättelsen talar man om. Och det hade vi uppe då vid ett samtal i bibelsynsfrågor en gång på en plats i Småland. Och gick igenom texten där och säger, men det är inte två olika och motsägande skapelseberättelser. Det som berättas i kapitel 1 berättar om kronologiskt i tur och ordning. Och sedan så följer någonting som i kapitel 4 talar om att här följer nu skapelsens fortsatta historia. Och för att kunna berätta den, för vad är det viktigaste som händer sen? Jo, att människorna är olydiga och misstror Gud, litar inte på Gud. Det måste man komma till. Men hur ska man kunna förklara det om man inte först då upprepar lite grann om detaljer om människan som inte rymdes i det här summariska snabbt så här där det går igenom dag för dag i tur och ordning. Så zoomas människan in och det berättas lite närmare detaljer om människan. Det är ingen andra skapelseberättelse. Och själva rubriken visar att det inte är en andra skapelseberättelse. Ja, då säger Bo Gersen, hörru, du kan inte skriva en småskrift om det där. Han hade nämligen gett ut en del småskrifter och det hade väckt en del opposition för att då hade han varit inne på det här med två motsägande skapelseberättelser och att Jona var en fiktion och så. Men då var han liksom, om det var för att vara vänlig vet jag inte, utan eller, men det verkade uppriktigt och säga, ja men då lyfter vi fram det så rättar vi det här. Men det jag har mött mest när det gäller bibelkritik, det är att man är verkligt troende. Otroligt troende. Precis som de som förnekar skapelsen och tror på någon av utvecklingslärorna. De är så otroligt troende. Hur kan man tro att skapelsen har skapat sig själv? Och man kan väl ändå då, man är ju noga med det här med bevis. Och säga, men plocka fram bevis hur liv skapas från icke-liv. Varsågod. Jobba på i laboratorierna. Skapa liv av icke-liv. Man kämpar på, men man inte lyckas. Men man är väldigt, väldigt troende. Och det är väl detta att om man har fel, om Gud har skapat oss, om det finns en sann och levande Gud, ja då är vi redovisningsskyldiga. Och det kommer en domedag. Och förr var ju det en självklarhet, man, när präster skulle prästvigas så hette det, jag lovar att förkunna Guds ord så som det är oss givet i den heliga skrift. Och jag ska utöva min tjänst med den stora räkenskapsdagen inför ögonen. Om ni lyssnar på radio på morgnarna, var är den stora räkenskapsdagen? Var är domedagen? Det är så självklart att det finns ingen dubbel utgång av det här livet. Och då är det inte så viktigt med någon frälsare heller. Och vi ska senare ikväll tala om vad som händer då när man tappar bort behovet av frälsning, nåd och förlåtelse. Ja, nåd vill man ha på något vis, men inte enligt Bibelns undervisning. Enda grunden för nåden är Kristi ställföreträdande gottgörelse för oss. Ja, vad mer ska jag säga, tycker ni, om faran med bibelkritiken? Jag tror att jag lämnar ordet fritt en stund. Och så kan jag försöka beröra om det är något speciellt bibelproblem eller bibelkritisk fråga som ni undrar över, så om jag hör vad den undrar över så ska jag försöka svara, men jag lovar ju inte att jag kan svara på det. Så ordet är fritt.
Hur känner jag till det nya perspektiv på Paulus som man har fått i amerikansk teologi?
Man kommer alltid upp med nytt perspektiv på Paulus eller någon annan. För ett tag sedan så kom ju Lena Einhorn ut med en bok att Jesus och Paulus har blivit sammanblandade och sådana saker. När jag studerade då teologi var ganska ung, då var ju Christer Stendahl rätt mycket i ropet, och han hade ju då sin speciella syn på Paulus, och det finns massa sådana här böcker, och vad man nu säger det allra senaste perspektivet det vet jag inte riktigt, men det källmaterial vi har så kan man inte hamna i någon nya perspektiv eller någon förändring, utan och grundläggande är ju där en sak som är omöjlig för bibelkritiskt, nämligen att Paulus har träffat Jesus. Det kan man inte gå med. Att alltså den uppståndne och himlafarne Jesus visar sig och för Paulus och pratar med honom när han är på väg till Damaskus. Det måste ju väcka till att börja med, för att det måste ju vara övertro eller fantasier eller någonting sånt där. Men det är ju helt grundläggande. Paulus är ju oerhört saklig när det gäller Jesus och talar om att han har uppstått. Det vet vi. Vi läser i första kor 15 så räknar han ju upp. Han har visat sig för den och för den och för den och för den. Och till sist har han visat sig för mer än 500 bröder på en enda gång, av vilka några har avsomnat. Det vill säga, det finns ganska många som du kan ta kontakt med och fråga. För de flesta av dem lever. Och så säger han till sist visar sig för mig som är som ett ofullgånget foster, så att han trissar inte upp sin egen betydelse och förmåga, utan ser sig som den största av syndare, och en obegriplig nåd att detta hände på vägen till Damaskus. Men jag är nästan säker på att de nya synsätten då, där till att börja med så måste detta med att Jesus har visat sig för Paulus så som det berättas exakt, det måste man retuschera bort.
Jag tar tillbaka till bibelkritiken. Om man har till exempel Jesus seminariet som är väldigt populärt idag, det är så osäkert vad Jesus egentligen har sagt. Bara en massa olika traditioner man använder Jesus och lyfter fram det innan. Hur skulle du kunna ta det där?
Alla apostlarna är ju judar. Och judar, de tar det, de kan inte liksom ta det, vad ska vi säga, lätt med vad man har sett och hört och vad ska vi säga, börja och förändra och hitta på eller någonting. Utan det är en självklarhet att redan som femåring så läser man och håller sig till texterna egentligen. Visst, David Hedegård brukar tala om hur små judepojkar lärde sig alla de fem Moseböckerna utan till. Och när jag sett hur man, och det är faktiskt inte omöjligt. Det är lättare på hebreiska än i svensk översättning. För att, och när jag sett att de liksom, det är sådana betoningar, så här beroch, och de har ju Elohim, och man läser det borten, det bara sitter så här, eller Bershitbara Elohim heter man, ett Hashamayim, vi heter Arz, vi har Arz, vi tar Tov, vi har Korsak, Alpunit, Hon, vi har Roach, Elohim, vi har Chefet, Alpunit, Amayim. Vad gör med Elohim, jag hör, vad gör. Det är mycket lättare än att ta det på. Och de lärde sig, de lärde sig här, och nu går dessa tillsammans med Jesus, dag för dag, under 3 års tid. Och blir undervisade. Likväl så märker vi dem att de är ju, de förstår ju inte alltid, och de får fråga om. Och dessutom efter Jesu uppståndelse så får de specialundervisning i 40 dagar till. Det står det. Ordentlig undervisning så här. Så man kan inte säga nja, det här liksom hitta på, utan det blir väldigt konstigt tanke. Klart, man kan ju påstå vad som helst, givetvis. Men om man lever sig in i att de har varit med, till skillnad från du och jag, vi gick inte där, men de gick där, var med, och de hörde och såg och om igen. Märker ju att det är många upprepningar också i evangelien. För Jesus, han är som en god rabbin på det sättet att han upprepar gång på gång. Och ibland har man ju då sagt, ja men det här måste vara fel, för det står så, står det, Fader vår står på det sättet i Matteus. Och så är det inte identiskt lika i Lukas. Men Jesus kommer ju tillbaka till samma böner eller samma undervisning gång på gång. Och det är ju frågan om punkter som man har, bönesats och bönepunkter. Så att det som man kallar för motsägelse är att det sker flera gånger. Jesus tar upp samma undervisning vid flera tillfällen, om och om igen. Man talar om bergspredikan och man talar om slättpredikan. Jesus var inte på ett berg hela tiden han undervisar. Han var oftare, han gick på slät mark också och undervisar och undervisar. Och han måste säga, hur länge ska jag stå ut med er? Hur tröghjärtade är ni inte? Och när han går med Emmauslärjungarna, hur tröghjärtade är ni inte att förstå att allt måste gå i uppfyllelse som är sagt hos Mose, profeterna och i psalmerna och mig. Men de hade inte förstått.